en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Det är en gråmulen och blåsig dag, måndagen den 12 mars, och vi befinner oss på en mycket livlig plats, även om det inte syns till så många människor. Vi är hamnen för godstrafik i Helsingborg, en av Sveriges största och en av norra Europas ledande. På det inhägnade området står närmast oändliga rader av containrar i många olika färger. Röda, blåa, orangea, gröna. En del är staplade fyra stycken ovanpå varandra. Hamnområdet sträcker sig längs en kajlängd på över 3 kilometer och motsvarar 115 fotbollsplaner. En bit bort kommer en enorm truck körande med en lika enorm container, 20 fot lång och med en volym på 36 kubik. Containern kommer nästan seglande i luften. Det går undan. Föraren saktar vant ner precis framför en väntande containerlastbils tomma släp och sänker ner containern med stor precision. Med ett bonk hamnar lasten i rätt läge på släpet. Allt blir klart på bara ett par minuter. Så ser en del av vardagen ut här. En ständig ström med lastbilar och tågvagnar där containrar lastas av eller på, snabbt och effektivt. Ett enormt flöde. Vi ska träffa en person som jobbar här och går in på hamnens huvudkontor och letar upp ett namn på porttelefonen.
Är det okej?
Ja, men hej. Det är Anders här på Aftonbladet.
Tjena Anders, jag hör var du är någonstans. Jag kommer ner och öppnar för dig alldeles om 2 minuter.
Ja, tack.
Inne i entrén på hamnkontoret är det varmt. Ett välbehövligt skydd mot snålblåsten utanför. Vi väntar några minuter innan en dörr öppnas.
Ja, det är ingen fara. Det går bra. Det var ju varmt och skönt ändå. Jag har gått runt här lite.
Personen vi pratar med heter Joakim Sandberg. Han är miljö- och säkerhetschef i Helsingborgs hamn och har under det senaste året fått vara med om en rad händelser som blivit mycket uppmärksammade.
Jag har jobbat med sjöfart egentligen hela mitt vuxna liv. Jag jobbar på fartyg, ombordanställd, i många, många år.
Joakim Sandberg berättar att han är sjökapten i grunden och har jobbat på en rad olika båtar.
Tankbåtar, bilfartyg, bulkbåtar. Aldrig på någon passagerarbåt.
Sen några år tillbaka har han tagit en tjänst i land. Han sköter det interna säkerhetsarbetet i hamnen och samverkar med de brottsbekämpande myndigheterna för att försvåra och förhindra illegal införsel. Grunden i hamnens uppdrag är att hantera gods av alla de slag. Allt ifrån frukt och grönt till maskindelar. Och se till att det flyter på utan problem.
Och i vårt fall handlar det om att lossa och lasta fartyg så bra och effektivt vi bara kan. Och det betyder att vi är en del i en transportkedja. Att någonting kommer med fartyg till hamnen, vi ska se till att säkert ta hand om det och skicka det vidare i leveranskedjan till i vårt fall bil eller järnväg.
Men vana lyssnare av den här podden anar förstås att det inte är om hamnens samhällsviktiga verksamhet som vi främst är här för att prata om, utan om något annat. Och det handlar om en serie händelser där Joakim Sandberg blev involverad i sin roll som säkerhetschef. För hans del började med en avvikelse som det kallas internt.
Och det som hade skett var ett regelrätt inbrott där man tar sig in på hamnområdet, tar sig till en specifik container på en specifik plats och med hjälp utifrån tar sig ut genom sängslet på en annan plats.
När hålet i staketet upptäcks är tjuvarna redan försvunna. Men hur hade de gått tillväga och vad hade de varit ute efter egentligen? Eftersom övervakningskameror täcker praktiskt taget hela hamnområdet var det möjligt att söka svaret. Joakim Sandberg fick backa övervakningsbandet tills tjuvarna visade sig.
Det är ganska tydligt. Två maskerade personer med tomma väskor, mörklädda. Och efter en stunds arbete i hamnen i en specifik container så lämnar man lika mörklädda och lika maskerade men med fulla väskor.
Det Joakim Sandberg ser på filmbilderna leder hans tankar direkt in på ett visst spår. Han tycker rörelsemönstret är avslöjande och lite obehagligt. Det är någonting som inte stämmer.
Man ska veta att Helsingborgs hamn hanterar över 150 000 container per år. Vi har väldigt många containers i hamnen. Varje container är unik. Det har ett eget individnummer. Och den står ju någonstans. Och att utan någon plan innan komma in i hamnen och leta upp rätt container, det är mycket svårt, för att inte säga omöjligt. Och för oss står det klart att insiderhotet är ganska sannolikt. Inte bekräftat, men sannolikt.
Betyder det att du tänkte att vi har en insider här?
Nej, det betyder att jag tänkte att det är sannolikt att vi har en insider här.
Det här avsnittet ska handla om hur Helsingborgs hamn kommit att utnyttjas av internationella drogsyndikat. Och om hur hamnen blivit något av ett centrum i narkotikaflödet till Europa. Hur stora mängder kokain göms i laglig last i Sydamerika, skeppas iväg och sen lastas ur i hemlighet av mottagarna i Sverige. Det ska också handla om hur tullkriminalen gillar en fälla för att kunna slå till när mottagarna ska hämta sin värdefulla dolda last. Det här är Containersmugglarna, ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Jag heter Anders Johansson. Den här berättelsen kretsar kring ett flertal incidenter som på olika sätt kopplas till Helsingborgs hamn. Flera till synes separata händelser, utspridda över 15 års tid, som först blir begripliga och hänger ihop när de sätts i rätt sammanhang. Ärendet som det här avsnittet handlar om utspelar sig i allt väsentligt under 2022. Men för att förstå vad det är som sker behöver vi hoppa flera gånger i tiden. Vi börjar med att hoppa tillbaka 15 år bakåt till 2009. Det är då den här historien börjar.
Och det börjar med hamnen. Hamnen i Helsingborg ingår ju i vårt område här nere i Tullverket i södra Sverige. Och hamnen har ju alltid funnits där, om du förstår hur jag menar.
Det här är Peter, som egentligen heter något annat. Han är spaningsledare vid tullkriminalen, den brottsbekämpande delen av Tullverket. Han berättar hur det då för 15 år sedan sker något i Helsingborgs hamn. Något som blir en ögonöppnare.
Vi har ju ett ärende från 2009 när det görs ett beslag om cirka 100 kilo kokain i hamnen, ofta kallat broccoli. Och det är egentligen då liksom det här uppdagas, att hamnen skulle kunna användas för smuggling.
Ärendet från 2009 som Peter nämner handlar om ett parti på drygt 100 kilo kokain som smugglats in i en containerlast med fryst broccoli från Ecuador. Misstankar riktas mot anställda i hamnen som tros ha haft med partiet att göra. En av dem kan vi kalla Mattias. Han blir häktad, men sen släpps han. Bevisen räcker inte. Utredningen mot honom läggs ner och han får återgå till sitt jobb. Däremot döms två kollegor till honom, två andra hamnarbetare, till dryga fängelsestraff. Sen går åren. Vi hoppar i tiden till 2020 och in i en chattkonversation. Det är ett antal personer som sitter och chattar med hjälp av den krypterade telefonen Sky ECC. I chattarna skrivs det öppet om vad som tycks vara en smuggeloperation, där knark ska transporteras från Sydamerika. Det skrivs öppet om planerna och de skickar även bilder. På en bild står en person klädd i mörk jacka med kapuchongen uppdragen. Framför personens fötter syns massor av mörka inplastade paket som ligger uppradade som en liten knähög mur. Muren är 10 paket hög och det ser ut att röra sig om sammanlagt runt 200 stycken. En person skriver:
"Nu ska vi bara få över det till Sue."
Under våren 2020 utvecklas planerna och det råder full fart i chattarna. I slutet av maj skrivs bland annat:
"Vi kommer att lasta in varorna i Ecuador."
Den som skriver tycks vilja försäkra sig om att kumpanerna också är beredda att kunna fullfölja sin del. Och skriver vidare:
"Skulle du bara kunna prata med honom ännu en gång om han är säker på att han kan plocka ut varorna när de kommer fram dit?"
Efter att ha rätt ut några detaljer kommer svaret:
"Han och hans folk har inga problem att hämta ut det."
Personen som tycks vara i Ecuador vill sen ha ytterligare försäkringar och skriver:
"Är du säker på att han inte lurar oss på något sätt när han tagit varorna? Du vet var han bor och allt."
Svaret kommer omgående:
"Jag känner hela hans familj. Jag vet var hans mamma bor, hans pappa, hans syskon, allt."
Personen som skriver lägger också till:
"Jag har känt honom i 20 år.
Det verkar som att det inte bara rör sig om planer på någon enstaka sändning, utan en kontinuerlig, storskalig verksamhet som ska pågå varje vecka. Och det verkar som att en av dem som skriver har kontakter med en som jobbar i en hamn. En av de inblandade skriver:
"Är det så att din kille kan plocka ut 200 kilo i veckan är jag säker på att det går att styra till något bra tillsammans."
Det diskuteras vidare vad hamnvännen vill ha för att plocka ut varorna och avsändarna får beskedet att han och hans medhjälpare vill ha 20%. Även själva tillvägagångssättet avhandlas och det sägs att det finns olika möjligheter att ta hand om varorna efter att de anlänt till Sverige. Det talas om alternativ med både ribbåtar och team med dykare. Och även en beredskap för att ha koll på fienden. Tullen:
"Vi sätter upp kameror vid in- och utfart så vi vet om tullen varit inne i hamnen."
När det här skrivs i chattarna är det alltså början av pandemiåret 2020. Av någon anledning tycks planerna rinna ut i sanden. I januari 2021 slutar de inblandade personerna att skriva. Några månader senare, under våren 2021, knäcks den krypterade appen. De tidigare hemliga konversationerna hamnar i händerna på polisen och tullen. Vi gör ett nytt hopp i tiden till 2022 och tillbaka till Helsingborgs hamn. Arbetet flyter på som vanligt när tullen nås av underrättelseuppgifter. Uppgifterna gör gällande att något stort är på väg att ske i hamnen.
Tipset går ju ut på att Helsingborgs hamn kommer att användas eller har använts för smuggling i någon form av närtid och att det kan finnas personer i hamnen som ska vara behjälpliga med detta.
De initiala uppgifterna är vaga och knapphändiga. Spaningsledaren Peter berättar att de påbörjar olika åtgärder.
Och det är informationsinhämtning, det är spaningsinsatser för att upptaga om det här brottet har skett eller kommer att ske.
Det blir ett febrilt arbete i hamnen.
Och då kommer det under hösten 2022 in information om att det skulle kunna finnas container i hamnen med narkotika i. Och då sätter vi igång flera kontrollinsatser som vi kallar det. Och det betyder i klartext att vi skickar ut vår uniformerade personal som sliter och kämpar och kontrollerar container. Och där tittar man på ett otroligt stort antal container. Det är ett tungt arbete, fysiskt krävande, smutsigt, kallt, lerigt, det regnar. De springer in, ut och öppnar och sliter och lastar ut container och letar narkotika helt enkelt.
Och det tunga arbetet ger resultat.
Men till slut så gör man ju ett fynd i en container gömt längst in i bakväggen. Så hittar man cirka 93 kilo kokain gömt där.
Det är ett stort beslag. Räknat på gatupriset 900 kronor per gram är partiet värt omkring 80 miljoner kronor. Men det går inte att koppla partiet till några identifierade personer. Karin Björsne, som också arbetar med ärendet, utvecklar.
Vi gör ett beslag och sen har vi ingen misstänkt till det under väldigt lång period. Det är inte helt ovanligt för vår del att vi har sådana beslag. Men i det här fallet, när det är så pass mycket, så vill man ju givetvis hitta någon mottagare. Men det går inte i det här fallet, och den hade ju, det här kokainet hade ju stått inne i hamnen i närmare en månad. Så vi tror väl att det är fler som har tappat bort det, helt enkelt. Det är min gissning, men det har vi inte riktigt fått svar på.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Här kan det vara värt att ta en paus och sammanfatta vad tullen har för ingångsdata framför sig. De har först och främst 93 kilo kokain gömt i en container. Narkotika som inte kunnat knytas till någon misstänkt person. Sen har de underrättelseuppgifter om att hamnen kommer att användas för storskalig narkotikasmuggling, där en person i hamnen ska vara behjälplig. Och så har de tidigare chattarna från Sky ICC som pekar på att en person som tycks vara inblandad i smuggling även känner någon i en hamn. Sist men inte minst har tullen gamla uppgifter om hamnarbetaren Mattias, som redan 2009 hamnade i blickfånget misstänkt för storskalig kokainsmuggling. Det här leder till att tullen gillrar en fälla. Det första tullen gör efter kokainfyndet är att berätta för sina kollegor runt om i Europa om beslaget om de 93 kilorna. Tanken är att kollegorna ska känna till detaljerna för att själva kunna göra kontroller av liknande transporter. Bara veckor efter beslaget i Helsingborg ger det resultat. En ny leverans tycks vara på gång. Allt börjar när tullen i Rotterdam i Holland gör en kontroll av en container.
Och vid ett sånt tillfälle i oktober, så våra kollegor i Rotterdams hamn i Nederländerna, de får ett träff i en container utifrån vår information. Och där hittar man cirka 102 kilo kokain gömt på ett sätt som påminner väldigt mycket om det vi har hittat. Omständigheterna kring det är väldigt lika.
Det är flera detaljer som stämmer överens med det fynd som tullen redan gjort.
Det kommer från samma hamn. Alltså det är samma färdväg, allting är samma, det är förpackat på samma sätt, det är gömt på samma sätt i containern, så det är väldigt snarligt, nästan identiskt.
Det handlar om en kylcontainer med bananer. Kokainet ligger gömt inne i en av väggarna, mot kylaggregatet. Det är sammanlagt 102 paket med ungefär 1 kilo i varje. Paketen är inslagna i folieliknande filt som ibland används som solskydd i husbilar.
Så våra kollegor i Rotterdam, de berättade det här för oss, att de har gjort det här fyndet. Och våra åklagare bestämmer sig för att försöka komma längre, försöka identifiera de som skulle kunna misstänkas vara mottagare av det här partiet i Sverige då. Så de ber, via internationell samverkan, så får man hjälp av holländarna att plocka ut narkotikan och byta ut det mot attrapper. Och sen sätter vi tillbaka containern i flödet och skickar vidare den till Sverige.
Holländarna tar alltså ut kokainet och lägger tillbaka något annat som liknar narkotika i 102 nya paket. Men de gör också något mer som Peter och Karin vid tullkriminalen betecknar som känsligt och som de inte vill prata så öppet om. Åklagaren i Sverige ber holländarna att också placera ut en GPS-sändare och utrustning för hemlig ljudupptagning. Det framgår i det enorma förundersökningsmaterialet som ska bli offentligt långt senare. Spaningsledaren Peter berättar att i det här läget inte finns någon konkret misstanke om vem narkotikan ska till. De jobbar därför, som det brukar heta, förutsättningslöst. Peter förklarar tanken bakom operationen med den preparerade containern.
Vi låter den komma tillbaka i sitt ordinarie flöde, som vi kallar det, och sen följer vi det med spaningspersonal. Så den kommer in i Sverige några dagar senare. Den åker in i hamnen och där ställs den upp. Och där står den och vi tittar på den dygnet runt.
Under dagarna som följer sköts allting kring containern som vanligt. Den går ut för att tömmas på sin vanliga last.
Då lastas den upp på en lastbil. Man följer det här. Man följer när den går till kunden för bananerna. Man följer lossningen av bananerna. Sen kommer den tillbaka till hamnen. Och då är vi där igen och tittar på den. Och det gör vi en ganska lång stund faktiskt. Flera dygn.
Under de här dygnen sker egentligen ingenting anmärkningsvärt.
En ganska omfattande insats med mycket personal och oftast så tittar man på ingenting. Men vi tittar på containern dygnet runt, mer eller mindre.
I en spanares uppdrag ingår det att vara osynlig. I det här fallet på en plats med mycket stora ytor som är öppna och där det är svårt att vara dold. Särskilt kvällar och nätter.
Det är ju ett öde område. Det är det ju sent på kvällen. Det är ju flera kilometer av vägsträckor. Där kan man ju inte köra fram och tillbaka hus som helst utan att det väcker misstanke på den andra sidan. Man kan inte vara vad som helst. Det är ganska öde. Hamnen är ju mer eller mindre tom vid det här tillfället. Så det är ett svårarbetat område.
Eftersom det också finns en risk för insiders ska inte heller någon som jobbar i hamnen få syn på spanarna. Som inte vet något om mottagarnas fortsatta modus operandi. Hur de kommer gå tillväga. Om de till exempel kommer med ribbåtar från sjön eller på något annat sätt. Men så plötsligt sker det.
Och efter cirka en vecka i Sverige så sker det ett inbrott där två personer tar sig in i hamnen en kväll. De tar sig, som vi förstår det, direkt till den här containern. De tar sig in i containern och sen lämnar de platsen med då väskor, som rullväskor som de släpar efter sig, som de drar ut. Och de lämnar hamnen och när de kommer fram till stängslet så möter de upp en tredje person som vi tror då klipper upp stängslet och släpper ut dem. Och då lämnar de hamnen med de här väskorna.
Det här är alltså det inbrott som säkerhetschefen Joakim pratar om i början. Det hela ser ut att vara mycket välplanerat och allt går som på räls. Och det går undan.
Vi är på plats när inbrottet sker, men det ska sägas att vi visste ju inte riktigt hur det här skulle gå till. Det ska vi vara helt ärliga med. Samtidigt så märker vi på de här personerna att de har ett uppträdande som är väldigt välplanerat. De tar sig in i hamnen på en plats som är en bit från containern. De tar sig dolt, mer eller mindre direkt till den här containern. De rör sig snabbt över öppna ytor och sen lämnar de platsen via en annan väg in.
Sen går det fort. Inbrottstjuvarna försvinner med sina väskor. Trots att området bevakas av spanare lyckas de slinka undan. Det blir inget gripande.
Vi är bara människor helt enkelt. Så är det. Just den kvällen händer ingenting.
Den här delen ingår inte i tullens plan. Idén var att ta koll på vart inbrottstjuvarna skulle ta vägen.
Absolut, tanken var ju att kunna följa det här så långt som möjligt med olika hjälpmedel. Och sen så brast det av olika anledningar. Och så vi fick ju laga och lappa efter. Så är det ju, beslut på minutbasis som tas av olika personer.
Karin Björsne utvecklar svårigheterna med operationen.
Det är ju inte alltid, man har inte all information tillgänglig helt direkt när man måste ta ett beslut. Utan det är ju snabba operativa frågor som måste lösas där och då. Och tvekar du så kan du tappa det helt liksom.
Inbrottstjuvarna försvinner alltså nästan mitt framför näsan på spanarna med delar av det falska knarket. Genom ett annat uppklippt hål i staketet än det de kom in i.
Tullverket är ju inte en jättestor myndighet och vi har inte jättemycket spaningspersonal eller personal som arbetar med den här typen av verksamhet. Så vi sträckte oss så långt som det gick och det är en av anledningarna till att det blev som det blev. Men vi försökte ligga så nära man kan utan att man syns och det är en utmaning Det var inte lätt. Och precis som du säger, då har vi samtidigt sett i chatten att man kan komma med båt och man kan ta det utanför, inuti. Så vi hade ju alla scenarion framför oss, mer eller mindre. Det här med att ha några få omfall var det ju inte tal om. Utan det var ju vi såg ju framför oss alla möjligheter som finns, mer eller mindre. Och fick jobba därefter. Men det är helt rätt, vår personal var ansträngd och sträckt till gränsen, så att säga.
Tullkriminalens nät blev för grovmaskigt. Och inbrottstjuvarna lyckas slinka igenom för att sen försvinna.
Vi vet inte mycket mer än att de är tre stycken. Vi har en uppfattning om lite olika profiler, längd och hur de kan tänkas ut och sådär. Men det är det vi vet.
Och så förblir det. Tullkriminalen lyckas inte identifiera inbrottstjuvarna. Vad som händer med GPS-sändaren och utrustningen som spelar in ljud som är gömt i partiet vill spaningsledaren Peter och utredaren Karin inte gå in på för att inte röja arbetsmetoder. Men inbrottstjuvarna, de kommer undan. Utifrån sett ser det här kanske misslyckat ut. En stor spaningsoperation där de misstänkta undkommer precis framför näsan på tullkriminalen. Men det ska visa sig att det finns spår att följa upp. Tidigt i utredningen gör tullen ett fynd. En kvarlämnad avbitartång som ligger vid det uppklippta staketet. Det visar sig att det finns DNA på den.
Ja, det ger ju träff på en person som inte alls är kopplad till utredningen tidigare. Men ja, och han håller vi förhör med. Men mer än så blir det inte, utan han minns inte var han var den kvällen om jag inte... Ja, nej, han minns inte. Och det finns ju inget annat som kopplar honom till den platsen. Så jag har inga svar på hur hans DNA hamnar på den avbitartången.
Samtidigt följer tullen upp ett annat spår. Spaningspersonalen har observerat en bil som befunnit sig i närheten av hamnen under tiden för inbrottet. När mannen som äger bilen börjar undersökas så gör utredarna en ny upptäckt. En tid före inbrottet har han nämligen varit och handlat.
Den här personen har köpt väskor som överensstämmer väl med de väskorna som man ser på kameror och som man hittar på platsen. Han har ju köpt verktyg som överensstämmer med verktyg man hittar på platsen och verktyg som vi tror har använts för att göra åverkan på den här containern när man plockar ut den utbytta narkotikan.
Mannen köper två väskor med hjul och två gröna ryggsäckar på Jula, precis samma dag som inbrottet sker. En sån grön ryggsäck hittas tom och slängd invid containern. Och en hittas senare hemma hos mannen vid en husrannsakan. Och tidigare på inbrottsdagen är han även på Biltema och handlar. Där köper han walkie-talkies, eftersökslampa, batterier samt två bultsaxar av exakt samma sort som hittas vid det uppklippta stängslet.
Och sen senare får vi ju beslag i telefoner, i chattar helt enkelt, och meddelande som vi menar tyder på att han var inblandad i detta.
Fast det kanske allra mest intressanta visar sig vara något som från början inte alls såg så uppseendeväckande ut. Saker som spanare en tid före inbrottet kunnat dokumentera med kamera. Bilder som nu plockas fram. Spanarna ser hur mannen med bilen träffar en man som anställd i hamnen. Samma hamnanställde som varit misstänkt och häktad för smuggling för 13 år sedan, men som då undgick åtal och kunde gå tillbaka till sitt jobb. Nu fanns det plötsligt bild på den som kunde misstänkas vara den insider som kunnat ge vägledande information till inbrottstjuvarna om vilken container de skulle ta och var den stod. Vid ett annat tillfälle kommer spanare så nära mannen med bilen att de hör vad han pratar om öppet i sin mobil. Det är kort efter inbrottet där tjuvarna fick med sig låtsasknark. Han säger:
de hade ju bytt ut grejerna.
Och vidare i samtalet säger han:
jag ska istället fokusera på den andra grejen i slutet av månaden.
Samtalet tycks handla om nya leveranser. Den fortsatta kartläggningen av chattar och annan kommunikation leder till att en tredje person kan identifieras och som tullkriminalen menar är den som skött kontakten med avsändarna i Sydamerika och som tycks ha haft rollen som beställare och mottagare. Allt eftersom dras snaran åt. De inblandade grips en efter en. Mannen med bilen grips i mars 2023, 5 månader efter inbrottet. Mattias, den misstänkte insidern, grips i september 2023, 11 månader efter inbrottet. Och samma dag grips även den tredje, som vi kan kalla mottagaren. Förundersökningen går sedan framåt. Bevisen, däribland en mängd samtal och chattar, sammanställs till slut. Efter en lång utredning väcks åtal. Radions P4 Malmöhus rapporterar.
Tre personer åtalas nu för att ha planerat och genomfört storskalig smuggling av kokain i Helsingborgs hamn. Och en av de åtalade var anställd som hamnarbetare.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
3 misstänkta personer identifieras alltså som något av huvudmän i smugglingen. Mannen med bilen, hamnarbetaren och mottagaren. De 3 misstänkta som ringas in är 3 män hemmahörande i Helsingborg. En av dem som misstänks vara mottagaren har ett långt belastningsregister. Han är 49 år och har sedan år 2000 dömts till sammanlagt 18 år och 6 månader. I 4 tidigare domar. Senast dömdes han 2013 för grovt narkotikabrott till 7 års fängelse. Mannen med bilen är 43 år och beskrivs i en personutredning att leva under oordnade förhållanden, då han de senaste 7 åren saknar såväl sysselsättning som inkomst. Han har dömts för brott tidigare. Senast i Danmark 2018 för bland annat narkotikabrott och stöld. En dom som gav fängelse i 1,5 år. Och den tredje, hamnarbetaren, är också 49 år. Han har jobbat i hamnen i nära 30 år och finns i registren bara för en trafikförseelse. Men tycks i övrigt ha levt som en skötsam medborgare. Med undantag för 2010 då han alltså satt misstänkt i ett annat smugglingsärende i hamnen där han undgick åtal. Det är alltså de här 3 som nu är åtalade för olika grader av inblandning i storskalig kokainsmuggling. Alla 3 nekar till brott. Men oavsett hur domslutet blir i slutändan är tullkriminalen nöjd med sin insats. Brottsligheten som ändå avslöjats är allvarlig av en rad olika skäl, framhåller de.
Det är ju allvarliga brott så tillvida att lyckas man med en smuggling i en container så är det ju väldigt stora mängder som kommer igenom. Då får ju plats med väldigt mycket narkotika. Det är ju egentligen obegränsat mycket narkotika i en container. Det beror ju mycket åverkan man vill göra på den faktiska lasten. Men det är stora mängder narkotika som kommer in vid varje lyckat tillfälle. Och precis som man ofta pratar om så menar man ju att narkotikan är ju en av grogrunderna till de våldskonflikter som pågår i Sverige och i Europa. Och är det enkelt att smuggla kokain till våra hamnar så är det klart att även utländska aktörer kommer vilja använda sig av våra hamnar. För att smugglingen är ju gränsoberoende. Man kan ju skicka saker till Sverige som är ämnade för ett annat land. Man skickar saker till Holland som är ämnade för Sverige och så vidare. Så man arbetar ju där det är lättast och framgången är störst. Så det är allvarlig brottslighet som påverkar hela Europa.
Korruptionen är också allvarlig, framhåller tullkriminalen. För att sån här smuggling ska kunna genomföras är den nästan ett måste. Det krävs en insider, eller flera.
Och narkotikasmuggling är ju allvarligt i sig, men korruptionen är ju också allvarlig. Den vill vi ju inte ha. Och som hamnarbetare kan man ju vara utsatt, tänker jag. Så det vill vi absolut jobba bort på alla möjliga sätt. Sen har jag väl kanske inte svar på just hur, men vi vill ju... Ja, det är korruptionen i sig ett allvarligt brott helt enkelt.
Om det finns flera insiders gömda i andra svenska hamnar vill de inte svara på.
Det är ju helt omöjligt för oss att säga. Men vi menar ju, som vi sa tidigare, att det är helt avgörande. Den här informationen som en hamnarbetare kan sitta på är helt avgörande för att den här typen av brottslighet ska lyckas. Det går inte att gå in i en hamn på morfo och försöka leta upp en container om man inte vet var den står och hur den står. Så den informationen är avgörande. Och har man ingen hamnarbetare som välvilligt erbjuder sig den här informationen för betalning, då är ju risken att man istället hotar eller genomför otillbörlig påverkan på hamnanställda. Så det är någonting man ser i andra europeiska hamnar där hamnanställda blir utsatta för olika typer av hot för att dela med sig av den här typen av information. Och där vill vi inte hamna.
Att det här utspelade sig i just Helsingborg är ingen slump. Hamnen har blivit ett nav för narkotikasmuggling. En transithamn där knarket kan mellanlanda innan det förs vidare ut i Europa. Peter, tullens spaningsledare, har flera förklaringar till det.
Det beror väl av många orsaker, men en stor orsak är bananerna. Det måste man säga. Helsingborgs hamn är den hamnen i Sverige som tar emot alla Sveriges bananer från Sydamerika. Och de här bananerna gick tidigare direkt från Sydamerika till Helsingborg. Numera så studsar de i Europa innan de kommer fram. Vi äter mycket bananer, så att det skickas mycket bananer. Bananer är ju en relativt färskvara, så det skickas hela tiden bananer. Och i Sydamerika, så förutom bananer, så finns det ju kokain. Och det bananfrakten används för kokainsmuggling. Både till Sverige men till hela världen, det är inget som är okänt. Och sen är det ju att det är ett väldigt svårarbetat flöde, som jag sagt tidigare. Det är svårt att kontrollera de här containerna. Det får plats otroligt många bananer i en container. Det tar väldigt lång tid att tömma en enskild container på bananer. Man kan gömma kokainet i bananerna, man kan gömma det i containern, man kan lägga det rakt upp och ner. Och det kommer helt enkelt för många container för att det ska vara möjligt att kontrollera dem. Så alla förutsättningar finns, det är väl det man kan säga.
Just det här har lett till att Helsingborgs hamn hamnat i blickfånget under det senaste året. Helsingborg hade blivit ett viktigt centrum i Europa för knarkkartellerna. Det görs beslag efter beslag som slår alla rekord. I maj 2023 hålls en presskonferens där tullen och åklagarmyndigheten ger en lägesrapport.
Sverige och Helsingborgs hamn har blivit transitpunkter för sydamerikanskt kokain på väg ut på den illegala europeiska narkotikamarknaden.
I SVT berättar åklagaren Magnus Petersson.
Och sammantaget så rör sig detta om beslag av kokain som, så vitt jag känner till i alla fall, helt saknar motstycke i svensk kriminalhistoria.
Åklagaren är kritisk och pekar på säkerhetsbrister i Helsingborgs hamn.
Det måste vara svårare att ta sig in, det måste vara svårare att röra sig oupptäckt inne i hamnen. Och det måste vara svårare att föra ut någonting därifrån.
Beslagen av kokain i Helsingborg saknade motstycke i svensk kriminalhistoria. Det var alltså i maj 2023. Hur ser det ut idag? Vi ringer till Martin Petersson, sakkunnig vid Tullverket.
Sedan maj förra året så har vi inte tagit något kokain i beslag i själva containerhamnen i Helsingborg. Det var ju en period under senhösten 22 till våren 23. Det hände ju väldigt mycket beslag både i Sverige men även i utlandet och i Ecuador framförallt. Och det har ju mer eller mindre upphört här nu. Så att sen dess så har vi inga fler beslag där.
På ett år togs 1,3 ton kokain i beslag i Helsingborg. Och nu är det alltså noll.
Det är ju på grund av att man bedömer att det inte är lönt att smuggla via Helsingborgs hamn som det ser ut i dagsläget. På grund av olika åtgärder och aktiviteter både från oss och från hamnen. Så att då försöker man ju hitta en annan plats, en annan geografisk plats där man kan smuggla in kokainet då, där man bedömer att det finns en lägre risk helt enkelt.
Det finns teorier om att Helsingborg blivit svartlistat av smugglarna. Risken för förluster där har troligen bedömts som för stora. Och det har sannolikt fått andra följder. Att smugglarna hittat andra vägar.
Ja, i dagsläget har vi inte hittat, alltså, vad ska man säga, en form av ersättare till Helsingborg. Vi har ju sett att kokainbeslag har gått upp i andra hamnar, men inte i samma nivå som det var i Helsingborg, de kvantiteterna. Så att just nu så skulle jag bedöma att de tar in det någon annanstans. Inte på något av oss i varje fall känt eller delvis okänt känd hamn i Sverige, så att säga. Det finns ju andra hamnar som har intressant trafik till och från Sydamerika nere på kontinenten då. Så att det är möjligt att man har flyttat verksamheten dit.
På fråga vad smugglarna söker efter för hamnar säger Martin Petersson.
Ja, alltså generellt sett så kan man ju säga att risken för upptäckt, det är A och O. Man vill väl gärna försöka hitta någon plats liksom där det är lite lägre kontrollfrekvens, där det är lite lägre representation av brottsbekämpande myndigheter, där det kan finnas en möjlighet till att bedriva någon form av insiderverksamhet, antingen genom hot eller genom ersättningar, så att säga. Så att det är väl de faktorerna som påverkar det helt enkelt.
Tullens brottsbekämpande verksamhet kan liknas vid en katt- och råttalek.
Det är det vårt jobb går ut på, att vi måste försöka på något sätt ligga i framkant när det gäller innovation och fantasi. För våra motståndare, de vill ju minimera sina risker, de är väldigt innovativa när det gäller smuggling. Så att vi lever ju med en ständig katt-råttalek, oaktat vad det är för preparat eller för vara liksom som smugglas, så försöker vi alltid ligga steget före, men det gör vi ju väl nästan aldrig, men däremot försöka hinna kapp i varje fall. Och nu har vi investerat väldigt mycket i teknisk utrustning för att jämna ut åtsen lite grann.
Men att få helt stopp på insmugglingen av narkotika, det tror Martin Petersson inte att tullen kan göra. Inte mer än delvis.
Jag tror att vi Tullverket till en viss del kan jobba bort, alltså kontrollera bort smugglingen av narkotika och andra varor till Sverige. Men sen till syvende och sist så måste man arbeta med marknaden, alltså efterfrågan. Man måste till exempel hindra folk från att prova på droger, vilja bli kriminella och så vidare. Så där krävs nog resurser till andra instanser än Tullverket längre fram. Jag tänker på skola, socialtjänst, avhopparverksamhet och liknande. Så att jag tror att Tullverket kommer kunna kontrollera bort en del. Polisen kommer kunna ta en del. Men vi måste också arbeta med efterfrågan, det vill säga marknaden.
Om efterfrågan fortsätter och marknaden består ser Martin Petersson att det blir konsekvenser.
Då kommer ju tyvärr våldet fortgå som vi ser i samhället idag, för det är ju väldigt mycket narkotikarelaterat. De har ju naturligtvis andra inkomstkällor i gängen, men narkotika står ju för en stor andel av inkomsterna till de kriminella nätverken.
När vi spelar in det här vet vi inte hur det kommer gå i fallet med den misstänkte insidern i Helsingborgs hamn. Rättegången har precis avslutats och åklagaren yrkade på dryga fängelsestraff. För Mattias, hamnarbetaren, 7,5 år. För mannen i bilen, 12 år. Och den som kan kallas mottagaren, 3 år. Alla tre nekar fortsatt till brott. Sen, sent på sista rättegångsdagen, kom en plötslig vändning. Tingsrätten beslutade att försätta Mattias på fri fot. Samma beslut som domstolen fattat gällande den åtalade mottagaren en vecka tidigare. Det är en indikation som pekar på att de frisläppta i vart fall inte kommer dömas till så långa straff som åklagaren menar är aktuella. Om de kommer fällas alls vet vi alltså inte. Domen ligger några veckor fram. Det förtjänar att påpekas att de åtalade därför ska betraktas som oskyldiga. Joakim Sandberg, säkerhetschefen som vi pratade med i början av avsnittet, har följt rättegången och har även vittnat. Han hoppas att prövningen i rätten kan klarlägga vad som faktiskt hänt. Inte minst vad gäller Mattias, den åtalade hamnarbetaren.
Är personen skyldig till detta så hoppas jag på en fällande dom. Och är den inte det så ska det vara en friande dom. Det viktiga är att rättvisan skipas. Det är jättesorgligt att det gäller en av våra medarbetare. Men rättvisa måste skipas och vi måste ha framtidstro och kunna ha en brottsfri och brottssäker hamn där våra medarbetare trivs och mår bra. Men det, vi ser oerhört allvarligt på det och vårt jobb är att försöka skydda våra medarbetare från att det ska hända igen.
Det finns i sådana sammanhang vissa saker som kan göras.
Tyvärr genom begränsningar. Det är en del. Lite begränsat vad du kan och får göra på din arbetsplats i syfte att skydda dig själv.
Hamnanställda kan lockas av pengar, luras eller utsättas för hot. Eller utsättas för en kombination för att bli en insider. Det varnar tullkriminalen för. Men hur stort problem är det med insiders?
Jag är övertygad om att det finns fler i alla svenska hamnar och framförallt i de europeiska. Hur många har jag ingen uppfattning om. Däremot så har vi lärt oss från våra kollegor nere på kontinenten hur, som har brottats med de här problemen i många, många år. Hur hamnarbetare luras in till att vara möjliggörare för brott. Det kan vara ganska små medel. Till exempel att man berättar var en container står någonstans. Eller hur man känner någon lastbilsåkare, eller hur man känner en importör, eller hur man känner en rederiagent och så vidare. De här personerna som kan kallas insider, men det kan också kallas möjliggörare, att sådana förekommer i mer eller mindre olika grad, det är jag ganska övertygad om.
Du har lyssnat på ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Klippen i programmet kommer från SVT och Sveriges Radio. Producent var Marcus Ulfsand. Jag heter Anders Johansson.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.